Under 27 år nu har jag försörjt mig på min röst genom sång, prat och ljud av olika slag i konserter, musikaler, shower, pjäser och ljudproduktioner med mera. I 4 år har jag tänkt på att jag vill göra den här podden, Din röst, med fokus på rösten som verktyg, instrument, möjlighet och skyldighet. Jag hoppas att ni får med er något nytt i varje avsnitt som alla kommer vara helt olika, både vad gäller längd och innehåll och val av gäst. Jag heter Sanna Martin. Välkomna, nu kör vi! Din röst.
Ja. Jaha, men gud vad roligt. Men ska vi börja bara eller?
Vi får väl göra det.
Men det är ju en sann glädje att säga välkommen till min podd Din röst, Lisa Nilsson.
Tack Sanna.
Så himla mysigt. Jag sitter hemma i ditt kök. Ja. Bara en sån sak. Med utsikt över takåsar söder om Stockholm. Alltså hur mysigt. Tack för detta. Hur mår din röst idag? oktober-torsdag.
Det är en oktober-torsdag. Nej, men den mår bra. Den är ganska återhämtad för närvarande. Jag har inte behövt ha långa konserter på nästan 2 veckor nu.
Nej, du låter väldigt hel och härligt.
Hel men lite djup. Ja. Jag hör själv att jag är lite i det mörkare registret. Så att jag är ju inte utvilad. Jag har inte sovit så bra de senaste nätterna. Så okay. Att jag skulle kunna låta klarare och lite högre i pitch.
Okej, jag fattar.
Men det här duger väl?
Mycket bra skulle jag säga. Det är förmiddag också.
Det är förmiddag också.
Det vet vi. Jag vill ju alltså göra den här podden för att belysa hur vi använder våra röster. Och vad det kan vara på olika sätt. Med i samhället och allas röst som instrument eller ansvar och möjlighet och skyldighet. Inte minst då det faktiskt är ett valår. Det kommer vi komma in på. Det är ju kört nu, eller det är ju färdigt. Mm. Men det är dock relevant att prata om vad det gör med oss.
Oh ja.
Jag får en väldig bekräftelse för min omedvetna politiska förmåga. Det har varit spännande och välgörande att få ge sig in och vara på hugget. Sen har jag alltid haft en politisk medvetenhet och ett engagemang. Det här är ett citat från en intervju med dig i SVT i samband med debatten om kulturstöden i kölvattnet av efter pandemin. Att vara en engagerad röst, kan det ta mer kraft än det ger tycker du? Eller är det tvärtom?
Det tar väldigt mycket kraft. Det kräver återhämtning. Men med lite planering så ger det mer kraft i slutändan. Så skulle jag säga.
Bra.
Jag får kraft i stunden. Jag tycker det är inspirerande. Men det kräver också ett manövrerande av vad som kommer på en sådan sak. Som till exempel ett tv-framträdande i en politisk fråga.
Mm.
Eller att lägga ut saker på sociala medier som är tydligt politiska. Det gäller att liksom lära sig hur man manövrerar reaktionerna på det.
Just det.
För det kan bli väldigt dränerande och tröttande. Om man hugger på alla krokar som läggs. Liksom. Det kan man inte göra, har jag lärt mig nu.
Men när du tänker tillbaka när du var liten. Har det alltid funnits en lust att använda din röst och typ höja din röst? I olika frågor också.
Ja, svarar jag på det.
Mm.
Både i form av allmän uppmärksamhetstörst och för förtjusningen över att hålla på med rösten. Alltså hur den låter och vad man kan göra med den. Härma människor, imitera kända människor och tycka också.
Men du är ju uppvuxen i Tyresö utanför Stockholm och du har 2 syskon.
Till och med tre.
Men, och du är mellan?
Jag är mellan. Jag har en äldre syster, 4 år äldre. Och så har jag 2 bröder som är tvillingar.
Nämen.
Och de är 7 år yngre.
Mm-hmm. Mm. Men i er familj, var du liksom, förstod du tidigt att din röst räknades? Att du blev lyssnad på och så vidare?
Ja, det tycker jag. Den lades märke till vad det gäller det sångliga. Så den drog liksom uppmärksamhet till sig och till mig. Och med den musikaliska familjedelen då, som är på pappas sida främst, där fick man ju gärna också, liksom, där var det ju mer
öppet så att man ville att jag skulle sjunga, eller han ville att jag skulle lära mig låtar. Plus att han hade kör i kyrkan, han är organist. Så man deltog ju där på pappas jobb liksom. Mm, just det. Både innan man fick officiellt vara med i kören och när man var stor nog att vara med i kören. Så att rösten och sången var ju helt central och jättenaturligt för oss i vår familj. När du frågar om rösten, alltså om den fick göra sig hörd så att säga.
Precis.
Så tolkar jag ju även det som, var det relevant vad jag hade att säga?
Verkligen, det var mycket det jag syftade på.
Ja, för det var det. Samtidigt som det såklart som i de flesta familjer var väldigt tydligt vad vi här nu borde tycka. Så att jag opponerade mig nog inte så mycket mot föräldrarna, även om jag kanske samlade på mig lite så här, tycker jag verkligen så här?
Mm.
Jag var ganska lojal så vi bråkade liksom inte på det sättet. Däremot så, om jag fick frågan eller liksom, det är så här ska jag säga, vi var alltid viktigt att vi var med vid middagsbordet med de vuxna. Vi hade aldrig barnbord.
Nej.
Eller så, utan vi skulle delta. Sen blev det väl att vi främst iakttog och sen var jag en underhållare.
Mm.
Och det, man blir så att säga liksom en familjekändis först. Liksom att kompisarna är så, de vet att Lisa, hon är rolig när hon imiterar. Pappa vill gärna, så här, kan du inte göra han grannen, den där som du gjorde igår, det var så roligt. Och så blev det liksom att jag underhöll.
Just det.
När jag var på spexigt humör. Eller så satt vi och jammade. Så att det var både och skulle jag säga. Det musikaliska spåret och det här spåret där man faktiskt fick delta i det vuxna samtalet.
Mm, precis.
Tidigt.
Just det. Och som sångare så blir man ju med tiden, tänker jag, också mycket ett med sin röst. Alltså vi kan prata mer om det, vad som händer om man är skadad och så vidare. Men har du ändå känt att din röst har förändrats med åren? Eller upplever du att den låter hyfsat lik? Jag upplever som liksom åhörare till dig inte att du har ändrat sound på något sätt. Eller att det har hänt urmycket med din röst genom åren. Hur ser du på det?
Jag hör ju att jag åldras.
Ja.
Och det gör man, tycker jag. Men det betyder inte att jag blir, att jag tappar omfång.
Nej, just det.
Det vill säga hur högt eller lågt eller liksom hur brett register jag har.
Mm.
Det har faktiskt blivit åt båda hållen. Därför att min teknik har utvecklats så himla mycket. Av naturliga skäl.
Mm.
Genom enormt mycket praktik skulle man kunna kalla det.
Kan man säga.
Så att jag har liksom bättre metoder för att nå väldigt höga toner. Och jag har ett naturligt djup som kommer med åldern.
Mm.
Som är bredare än det var när jag var 20 och liksom slog igenom stort. Alltså jag förhåller mig till min röst som en otroligt lojal livskamrat ungefär.
Mm.
Det är nog, det är liksom den jag kan lita på i alla väder. Det är den enda som har burit mig, den enda som har försörjt mig, den enda liksom som inte har svikit mig. Jag har verkligen kunnat lita på den. Och det är inte mycket annat i mitt liv jag kan säga det om faktiskt. Så är det. Utan det är en resurs och en liksom partner och en väldigt, väldigt omsorgsfull och pålitlig styrka. Så jag tror att den relationen har också varit liksom väl central för hur jag förhåller mig till rösten rent musikaliskt eller som sångerska med en röst i halsen liksom.
Ja.
För det är väldigt vanligt att man är rädd för att mista den, man är uppmärksam på hur den mår och man tror ofta att den har problem.
Ja.
Man utgår från att det kan gå åt helvete när som helst. Så har jag aldrig haft det. Så jag tror att jag är så avspänt. Enorm tillit har jag till rösten.
Alltså jag tvivlar.
Ja,
alltså det är helt
jag
otroligt.
Förstår inte, så jag i och för sig med det mesta. Uppstår inget problem så finns inga problem. Alltså jag går inte runt och oroar mig för att bli sjuk. Jag upptäcker att jag är sjuk. Ignorerar det tills jag är så sjuk så det inte går. Och sen ställer jag in.
Ja, just det.
Jag har liksom inget intresse av att uppmärksamma sådana hinder.
Gud, vad bra inställning.
Ja, det är en väldigt bra inställning i mitt jobb.
Kan man väl säga. Sen gud, vad många nöjiga kollegor vi har.
Ja, alltså, men det är ju så.
Vi har ju det.
I korta perioder kan jag ta hjälp när det är riktigt, riktigt slitet. Inte pedagoger. Aldrig haft pedagoger. Utan följt liksom, här känns det bra. Testa igen. Jaha, så kunde man göra. Nu kom jag upp utan att det gjorde ont.
Gud vad coolt.
Utforskande som har pågått länge.
Mm, inspirerande.
Och aldrig tar slut heller.
Jag hittar nya tricks hela tiden. Nej, det kommer aldrig ta slut. Precis. Man blir aldrig klar liksom. Nej. Vi träffades ju första gången, jag vet inte om du minns det, men det var 1996 när du gjorde en julkonsert med kören One Voice. Mm. Som jag var med på den tiden. Och mitt intryck av dig då, det var ju lite som att möta en idol, måste jag säga då, som jag hade följt såklart. Ett par år yngre än dig är jag. Och du vet, när man träffar någon som man verkligen ser upp till kan man ju lätt bli lite besviken. Mm. Men det blev inte jag. För du var ju så skön och inbjudande och engagerad i att vi var med och gjorde den där konserten tillsammans. Det var så tydligt. Mm. Jag minns att du liksom hängde med oss och garva. Och, ja, men det var väldigt fint liksom, intryck, kollegialt så tycker jag. Mm. Och sen när du flyttade mer tid sen dess och vi har mötts i olika kollegiala sammanhang på teatrar och med kollegor och vänner och så vidare. Och en annan kamp har vi varit med och tagit också. Mm. Men jag slås fortsatt av din förmåga att se samband, sätta ord på obegripligheter, både i vardagssamtal om livet och i dina sånger. Och du är klok som en bok och kollegialt empatisk och stöttande. Och en sak som jag har funderat på, som jag känner ett släktskap kring, det är just hur du formulerar dig liksom i ord på bland annat sociala medier, att du liksom reflekterar utåt. Tycker du att det har varit svårt att liksom navigera med tiden mellan det som har varit din liksom ton och din röst och artisten, så att säga, den offentliga Lisa?
Det tog tid att tillåta en fri röst vid sidan av artisten. Det handlar för mig om representation. Vem är det jag representerar?
Mm.
Och jag tror att jag, eller jag vet, att jag representerade skivbolag, alltså andra som stod bakom och runt, som var delaktiga i mitt artisteri på olika sätt. Även män jag har levt med, och familjen, liksom. Det är som att jag har inte tillåtit mig att helt och hållet frigöra mig till min absolut egna kompromisslösa variant, utan känt lite så här, jag behöver nog ta lite hänsyn till andra. Som om jag representerar dem också. Och jag tycker nog att det inte var förrän jag hade varit skild senaste gången. Kanske 2 år i alla fall. Som jag tycker att det släppte. Då slutade jag representera honom och den, alltså min familj. Jag fortsätter representera barnen lite grann. Men jag är väldigt mycket bättre på att lite skita i att det kanske framstår som pinsamt. Jag brukar säga... Säg åt era kompisar att avfölja mig då.
Ja.
Alltså om de tycker, eller om du tycker. Jag kan inte ta ansvar för deras tonårsrelationer i allt jag skriver och gör. Jag har ett alter ego på Instagram som är en skojfigur som heter Frugan.
Ja.
En liten kanal för den sortens kvinnor som väldigt sällan märks. Särskilt precis. Inte välvårdade kvinnor, låter ju inte så. Men jag är sån.
Mm.
Jag är ju extremt ovårdad liksom i... Egentligen som typ. Jag är burdus och burlesk och liksom frisinnad och under bältet. Och hela den skånska bakgrunden är ju extremt mycket så här fräckisar.
Mm.
Det är lite danska stilen om man säger. Man kan ju inte säga en mening utan ordet röv till exempel.
Nej, det är typ alltså, mitt bästa favorit. Alltså så här, lite fult ord. Röv är ändå,
ja, men det är
inte lika fult som fan.
Nej.
Men det är ändå, det är jävligt användbart.
Ja, det är det faktiskt. Nej, men det är svårt det där, för det är också det här, åh gud, nu svor hon i tv, och jag känner, när jag var 20 kanske jag kunde ta att någon äldre dam tillrättavisade mig, för att det kändes liksom lite som att vi hade den rollfördelningen av naturliga skäl, men jag är ju 52 nu, och nu får jag vara en sådär lite tokig tant som säger som det är, och uttrycker mig som jag gör. Och det där kan ju sticka ögonen på folk liksom. Jag menar, det är väldigt svårt att få barnen att då aldrig använda svärord. Jag kan inte sluta göra det själv. Nej, pappa svår jättemycket hemma hos oss. Jag är uppvuxen med att det inte betyder så mycket. Det liksom är inte de där jättestora kraftuttrycken. Det är lite mer by the way. Och sån är jag formad. Sen skärper jag mig i olika sammanhang.
Ja, men det tycker jag verkligen du gör.
Jag svär säga, jag inte alls i mina formuleringar som du säger på Instagram. Jag är jättenoga med språket.
Ja.
Jag är jättenoga med språket och jag tycker man ska vara det.
Ja.
Det är liksom, jag satt igår i ett sammanhang, jag skulle hålla tal i riksdagen under ett seminarium som handlade om kulturutbyte mellan Sverige och Danmark. Massa fina, viktiga, brinnande, jättebra människor från olika stora institutioner. Chefer liksom från stora teatrar, SVT och så vidare. och ifrån Danmark också, ambassadörer, eldsjälar. Mm. Och jag satt och tänkte på det, för vi pratade om språket då. Alltså varför är kulturens och konstens språk så viktigt just nu, var frågan jag skulle svara på i mitt tal.
Mm.
Så under tiden andra talade så att jag tänkte på det, språket, varför är det viktigt? Ja, men språket i sig är ju viktigt.
Mm.
Och så slog det mig att för första gången, varför är det så viktigt att vårda språket? Är det någon gammal disciplin? Är jag som en gammal 40-talist farbror som liksom vill ringa språkvårdsprogrammen och gnälla? Ja, lite. Det är jag faktiskt det. Men det främsta jag kom fram till, vet du vad det är?
Nej.
Det är liksom att om jag skriver ett sms till dig och så skriver jag så här konstiga ändelser som låter som tonåringar pratar, som inte är korrekta ord,
nej,
stavade ord ens, så är jag lite nonchalant. Det är ungefär som att jag ska ta emot dig på middag och så har jag knappt klätt på mig. Jag kommer liksom direkt ur sängen. Jag är rufsig, jag liksom ser ovårdad och skitig ut.
Mm.
Jag slänger liksom en ful klädsel på dig. Orden för mig är min klädsel. Hur uppför jag mig? Hur låter jag? Vill jag att du ska förstå vad jag säger? Eller varför pratar jag överhuvudtaget annars? Så att det är nu höjer jag rösten.
Mm.
Du hör att jag blir agiterad.
Ja, jamen,
alltså,
det är
engagerande för mig.
Och det, jag menar, det är ju viktigt att göra. Jag kan känna att det handlar om begriplighet också. Vill du att folk ska begripa vad du menar?
Ja.
Och nå fram, som du säger.
Och det är ytterst så här, jag har ansträngt mig med orden. Är precis samma sak som att jag har ansträngt mig lite för att göra fint när du kom.
Ja.
Det är liksom en gest. Det handlar också om det. Om absolut, respekt för varandra.
Ja, det gör det.
Det signalerar att det är viktigt det här samtalet mellan oss.
Mm.
Det är viktigt med den här kommunikationen. Och jag tar dig på allvar. Och mig.
Mm.
När man slarvskriver, slarvpratar, så har man löst upp det där. Det är skitsamma, säger man då.
Ja, precis.
Och jag tror inte om så många människor att det är skitsamma. Men de signalerar det, i så fall omedvetet. Det vill jag bli ambassadör för nu i resten av mitt liv.
Mm.
För jag ser ju på mina följare, de som är på Instagram och numera på Facebook, försöker bilda samma typ av plattform liksom.
Ja.
Och inte bara vara en sån där som lägger ut nu biljettsläpp och sen är det tyst i 4 veckor till nästa biljettsläpp. Utan jag vill prata med människor. Och så ser jag hur de bara jublar liksom. En kvinna skrev så här, tycker jag var så talande. Hon skrev: och det är så skönt och lätt att läsa det du skriver. Det är flow och det är intressant. Och man bara åker med. Det är inte någonting i vägen. Och då tänker jag, vad brukar vara i vägen? Ja, det kan ju vara stavfel. Det kan vara jättekonstiga satsbyggnader som bara blir helt bakvända. Så man måste sitta och anstränga sig. Vad menar människan?
Mm.
Menar si eller menar så? Och så blir jobbet mitt som läsare.
Just
det. Hon menar ju liksom att jag kan vara trygg när jag läser dig. Jag behöver inte jobba. Jag får någonting. Jag bara åker med. Och det tycker jag är väldigt... Det är liksom det jag är ute efter. Och det är det jag tycker är så bjussigt. När jag får läsa dig till exempel, så blir jag ju lugn. Jag behöver inte tvivla på vad det är du försöker kommunicera. Och jag tycker om att du respekterar språket. För som jag sa, då tycker jag att du också respekterar mig.
Mm.
Jag får någonting.
Mm.
Och jag blir trygg. Och det är du som har ledningen.
Ja,
du tar platsen.
Mm. Det är superviktigt.
Mm.
Och det handlar väl också kanske till syn och sist att alla vill ju kanske inte kommunicera. Du sa liksom att jag vill prata med min publik. Ja. Så, och alla kanske inte vill det. Men du vet, din publik, den har jag hängt med dig ett tag nu. Det är 30 år i år. Sen Himlen runt hörnet-plattan kom. Och det ska vi ju såklart prata om. Men vägen dit bestod ju av dans.
Ja.
Lasse Kiders. Mm. Det var liksom, vad jag förstod, det var det du hade tänkt. Var det så?
Jag hade en plan som såg ut ungefär så här. Sången var bekräftad hemifrån och från väldigt prominenta musikerkompisar och familj som var högt musikalisk i alla hem. Vi hade 2 hem.
Mm.
Och liksom, det var inte problemet, förstod jag. Så att jag kunde så att säga bocka av den biten. Att det här verkar funka. Men jag vill ju knäppa de största rollerna på musikalscenen. Var min tanke. Musikalstjärna. Då insåg jag att dans går ju inte lika lätt. Alltså det är inget man bara gör. Det kräver teknik på ett annat sätt.
Ja, herregud.
Då måste jag alltså utbilda mig till dansare. Ta lite teaterlektioner. Så att jag så att säga stagar upp de där andra två benen i den berömda musikal-treenigheten.
Mm.
Så var tanken.
Mm.
Därför började jag dansa. Och jag dansar, älskar att dansa. Min syster dansade före mig. Jag var jätteinspirerad av henne. Min stora influencer och förebild var min syster.
Ja.
Så att jag ville göra som hon och jag gick på Lasse Kühler. Det var en skådespelare, numera komedien Ann Westin, som många känner till. Hon var på den tiden gift med en saxofonist som vi umgicks mycket med. Eller som spelade med min pappa och styvmor Monica. Så vi, hon och jag hade ett sånt där snack på någon av deras fester. Du vet, när en vuxen tar en lite avsides och säger, nu har jag tittat på dig under de här åren. Alltså du är ju en liksom performer. Förstår du inte det? Du borde gå på den här skolan. Där finns allt. Där får man spela teater. Där är det musikaltema. Du får dansa. Du får sjunga. Och så sökte jag in till deras då, liksom hobby- fritidsmusikallinje som gick på eftermiddagar efter skoltid. Jag tror man gick 3-4 gånger i veckan med stepp och sång och allt vad det var och dans. Kom in och sen fortsatte det tills jag gick dansgymnasium. Jag sökte estetisk praktisk linje med dans som det hette på den tiden. Hamnade i Uppsala, gick första året. Blev ombedd att provsöka Balettakademin för att vi skulle ha den erfarenheten sen när vi var klara.
Mm.
Kommer in redan då, fast jag bara har dansat ballett då i ett år.
Du skämtar, vad pratar du för ålder här nu?
Då var jag 16,
ja, men du.
Typ. Hade gått ett år på gymnasiet. Kunde inte hålla mig ifrån då att gå in på Balettakademin, vilket var ett litet misstag. Jag borde ha gått klart min gymnasieutbildning, fått bättre dansteknik, mognat på ett år. För det är ganska stora mognadsår i den åldern.
Ja, det är det.
Jag var på tok för ung, jag var jätteskör, yngst i klassen. Men så liksom upplyft och smickrad över att jag kom in och att jag gjorde sådana framsteg när jag väl fick liksom gå på full akademisk nivå.
Gud vad fräckt.
Jättehäftigt. Ballettstång och allt det där. Jag älskade det och så. Men sen knäcktes jag för lätt av sådana där ytliga saker som viktanmärkningar och så. Jag menar, jag var ju smal som en sticka.
Men kan inte du reflektera över det idag när du tittar tillbaka på typ bilder och hur det idealet ser ut?
Mm.
Och så har du döttrar själv, det har jag ju också. Jag har också stått vid den där ballettstången. Alltså, det är ju en värld som inte är helt sund. Och vi får ju liksom verkligen parera att det inte sätter sig i våra ben och i vårt huvud för mycket.
Nej. Och det, jag tror, för jag såg ju på de som var lite äldre och vissa som gick ut liksom med bravur, som inte alls var så där jättesmala, men som hade självdistans. Och var, de som var liksom över 20, va? Det var tjejer som var 21.
Ja.
De hade ju en annan pondus liksom. De kunde ju känna så här, det här, att det här är min utbildning. Nu får jag konstruktiv kritik.
Ja.
Jag hör att de säger att det är bra att tänka på vad man äter, för man får inte bli för stor, för då kan det vara svårt att få rollerna sen. Mm. Ja, det var inte med det. Det var en information att få.
Just
som de
det.
Tog. Medan jag var i 16 års hormonhjärnan och bara tänkte, de säger att jag är ful och inte duger. Hjälp, jag fick det bekräftat. Jag som redan hatade mig själv och letade fel överallt. Så att det där blev tungt för mig att hantera. Jag var inte så bra på det och hade inte heller någon jättesolid liksom relation hemma med det. Att prata om saker på det sättet eller få det här stora stödet.
Mm.
Och jag tror inte jag bjöd in någon i det heller. Jag bara skällde på folk som ifrågasatte vad jag åt när jag gav mig in i massa konstiga dieter.
Mm.
Det fick de absolut inte lägga sig i. Så att jag var ju svår att hantera också där. Liksom.
Mm.
Jag isolerade mig själv med mina problem. Och sen, tack och lov, så var det ju den egenskapen i mig att jag tycker ju att det är lite för roligt att leva och vara fri. Har väldigt svårt för underkastelse i alla dess former.
Mm.
Det är min liksom superpower och mitt handicap, va? Jag kan verkligen inte.
Nej.
Jag kallar det för också en slags hierarki-autism har jag döpt det till. Jag förstår inte att människor liksom, att jag ska foga mig i någon slags hierarki.
Nej.
Jag vill liksom typ dunka kungen i ryggen om jag får träffa kungen. Jag glömmer liksom, jag måste så här komma ihåg innan att just det, nu måste vi liksom dansa den här dansen. Jag måste niga på det där sättet eller nicka vördnadsfullt med huvudet lite försiktigt och liksom säga god dag och sådär. Kom ihåg det nu, så här. Inte liksom... Nej, inte du var kungen i ryggen.
Man skulle tycka var kul.
Ja, men det är i så fall på någon privat fest kanske. Men liksom inte när man står så här. Du vet, jag har lite svårt att förstå det.
Men hur är det om det är tvärtom då? Om det är någon annan som har den Tourettesan och dunkar dig i ryggen då, som du aldrig har träffat? Eller? Liksom,
nej, men
du...
Det var faktiskt en väldigt, väldigt rolig fråga. Jag tror att jag skulle bli lite så här hoppla hoppla. Och så skulle jag då skämta lite och säga, där är vi inte riktigt med varandra än.
Ja, men eller hur?
Jag säga.
Okej, okay. Nej men gud vad roligt. Ja, jag fattar.
Nej, men jag tror att det var så för mig. Att jag tog mig ur sen därför att jag trivdes inte. Det var därför jag slutade dansa helt enkelt. Mm. Jag var olycklig. Jag hade en väldigt, väldigt olycklig kärleksrelation också i min klass. Som bröt ner mig ganska rejält. Så att det var ingen lycklig plats just där, tyvärr.
Nej.
För jag älskade att dansa.
Den här podden produceras i samarbete med Elgiganten. Elgigantens hjärtefråga grundar sig i att ingen ska hamna utanför. Mer specifikt vill de motverka det digitala utanförskapet som drabbar allt fler. Teknik och digitala verktyg skapar fantastiska möjligheter, men konsekvenserna av digitalt utanförskap har blivit allt tydligare. Inte minst under pandemin när arbete, studier och socialt umgänge till stor del ägde rum digitalt. Elgiganten genomför årligen en rad olika insatser för att motverka problematiken som drabbar många i vårt samhälle. Till exempel får Elgigantens medarbetare själva nominera olika organisationer och initiativ som de ska stötta. Under de senaste åren har de bland annat bidragit med uppkoppling och surfplattor till äldreboenden, julklappar till barn och familjer som lever i ekonomisk utsatthet och produkter som förenklat tillvaron för sjukvården under pandemin. Vill du veta mer om Elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet? Besök elgiganten.se.
Men sen startade ni den här showgruppen. Det är ju så roligt. Du, Lisette Paulsson, Andreas Lundstedt och Peter Jöback.
Ja, det var redan
Stage
innan.
Stage 4.
Ja, precis. Det var ju
hur gamla redan. Var ni då?
Gud, vi var inte mer än 16-17 då, nej. Det var en sån här talangscout som hade hittat oss på olika ställen och sen sammanförde oss i en kvartett.
Så det var så ni lärde känna varandra?
Ja, det var så vi lärde känna varandra. Vi hade varit i den där loopen alla fyra och setts liksom på olika ställen när man hade... Men vi var ju så här, barnarbete brukar jag säga nu. Vi var så här gratis arbetskraft på konstiga event och sådär. Vi var ju bara glada att vi fick vara med.
Men, så, men kommer du ihåg om det fanns en plan för er grupp? Eller var det så här, nu gör vi det här ett tag? Eller hade ni storslagna planer på liksom att vi ska...
Jag tror att vi inte kom så långt. Det var en sån jäkla... Det här är så roligt att det här... Det är ju bara för att det är vi som det här finns kvar i informationsflödet som en intressant punkt i våra karriärer. För det vi gjorde var ju inte intressant.
Nej.
Alltså vi var ju med i tv en gång och sen gjorde vi några framträdanden. Allt ifrån så här ett skyltfönster i Farsta, alltså verkligen i ett skyltfönster i Farsta, till att vi gjorde någon så här Toyota, någon bilinvigning och lite sånt där. Liksom, det var ju aldrig mer än så. Det största vi gjorde var Bosse Larsson.
Ja, just det. Men jag tror att det blir ju coolt just att det blir ni som är så etablerade och har varit igång så länge och har lite samma bakgrund med dans och sång.
Ja.
Så att det, jag kan ju själv känna mig, fan vad coolt att ni gjorde det.
Ja, det är klart att det var. Nu när vi vet vilka vi blev också så är det ju otroligt coolt, va?
Verkligen.
Alla har haft långa karriärer och har pågående karriärer fortfarande på olika scener och olika sammanhang.
Mm.
Men jag tänker så här, hade inte jag... Jag blev ju liksom upptäckt för att vi gjorde Bosse Larsson. Lördag med Larsson hette det. Bosse och hans dotter Susanna. Jag var med som solist också. Och jag tror... Jag minns inte om det var veckan före eller veckan... Alltså några veckor senare bara. Det var i samma termin i alla fall. Som jag var med. Och då hade ju liksom folk tittat på det där. För det var ju på den tiden när det fanns inga andra underhållningsprogram. Det var ett på lördagar. Det var det. Punkt. Och då såg man det. Och så, det är ungefär som att vara med i Mello nu. Alltså alla tittar. Och alla lägger
värsta
märke till.
Värsta exponeringen.
Så då fick jag liksom tre olika skivbolagsdirektörer som hade hört av sig. Jag bodde ju fortfarande hemma då. Eller bodde hemma igen ska jag säga. Efter Uppsala-utflykterna där.
Mm.
Jag hade gått på gymnasiet i Uppsala och sen flyttat hem. Så var det, ja. Men hur det nu var så var ju det som vände. Och vad jag skulle säga med det var att om inte det hade hänt. Om du hade stannat vid att Stage 4, de fyra ungdomarna med varierande sorters talanger. Hade varit hänvisade till att det var det här som var konceptet nu. Det här är liksom vår väg in på en scen. Då hade vi ju hållit fast vid varandra, tror jag. Längre.
Just det.
Men jag blev liksom utplockad och gjorde det där solistiska. Och så blev jag uppmärksammad för det och blev erbjuden skivkontrakt omedelbart. Och möten med Bert Karlsson, med Ola Håkansson på Sonett och med Billy Butt på Little Big Apple Records. Mm. Och så var det med det. Jag hade ensam, jag förstår inte heller nu när jag tänker på det. Det var liksom ingen vuxen representant.
Men jag tänkte fråga dig, hade du inte någon då som du kunde bolla med? Eller som bara, kan du följa med eller ta de här mötena? Eller förstod du vad de ville med?
Jag fascineras av min egen person i den där åldern. Alltså, hur det var? Nej, men jag ville ju göra allting själv. Jag valde att göra allting själv. Jag tror att hade jag bett någon i familjen så är det klart att de hade hängt på. Men det bara slår mig att jag kanske var 17, knappt 18. Gick in i de här mötena med liksom Sveriges största skivbranschlegendarer. Det är ju helt absurt när man tänker på det. Däremot när jag sen hade haft betänketid, jag vet att jag pratade med pappa om det, han hade starka åsikter. Jag tror alla hade starka åsikter. Min mamma var extremt noga också med kvalitet och så. Även om hon jobbade som lärare så var hon väldigt musikalisk.
Yeah.
Och hade hög ribba på vad som var kvalitet och inte, och rätt väg att gå. Så jag minns inte samtalen, men jag kan vara övertygad om att de fanns. Det landade i att jag tog ett eget beslut. Att jag ville gå på Billy Butt-linjen, därför att det var den enda av de här tre männen som inte hade ett uttalat koncept att erbjuda redan, med någon viss musikstil och så. Och sen la jag märke till vilka andra artister som var på bolagen. Jag ville särskilja mig. Jag ville inte hamna med Bert och liksom Skara och Lena Philipsson och allt det här. För där fanns ju redan Lena och där fanns, jag vet inte, var fler också. Men Pernilla Wahlgren var också redan etablerad genom Melodifestivalen och sådär. Och jag ville inte vara samma lika, jag ville vara något annat. Och vad det gällde Sonett så handlade det om Anki Bagger, Lili och Sussi och lite så. Och jag tyckte det var lite för poppigt och lite för euro. För min smak, jag ville hellre vara souligare. Och det var ganska nytt i Sverige då.
Verkligen.
Billy kom från, hade bott länge i USA. Hade liksom amerikanska musikervänner. Han lät och kändes som det som var närmast min dröm. Så då gick jag på det.
Mm.
Och då minns jag att pappa, min pappa Gösta som är pianist bland annat. Han jobbade på den tiden med Cindy Peters. Som var liksom Sveriges enda svarta stjärna, gospel-legendar. Och Cindy hade en advokat som hjälpte henne med avtal av olika slag. Han hette Charles Gavatin. Charlie tog ett möte med mig. Cindy, tant Cindy som jag kallade henne, hon gav mig hans adress. Och även det gick jag på helt ensam.
Ja, det är så mötet. Coolt.
I ett stort kontor med mörka, tunga trämöbler gick jag in. Och där satt den här fina mannen. Och tittade på avtalet jag hade blivit erbjuden då. Och gick igenom det. Från Little Big Apple. Och så hade han lite synpunkter. Det ska jag ta med dem, sa han. Det behöver du inte tänka på. Och sen när jag skulle gå. När jag höll i dörrhandtaget så kom jag på. Men gud, jag har inte betalat. Ungefär som att jag var på krogen.
Ja.
Jag har inte betalat. Hur gör man det? Jag tror att pappa kanske... Jag har inte så mycket pengar. Så här. Kanske pappa kan betala, tror jag. Han sa. Jag vet inte. Men hur gör man då? Är det någon så här postanvisning? Frågar jag. Är det en avi?
En check.
Skickar du en avi till pappa med någon räkning på? Eller jag vet inte hur man gör. Jag var ju så liten. Och då tittade Charlie på mig och så sa han. Det där behöver du inte oroa dig för. Vet du vad? Om det går bra för dig. Som jag tror att det kommer göra. För du är jätteduktig. Så kan jag skicka den räkningen till dig. Om du blir framgångsrik en vacker dag. Och två år senare. Eller tre år senare. När Himlen runt hörnet var stor succé. Så fick jag en räkning. Så tog vi det retroaktivt istället.
Men alltså jag började gråta.
Eller hur? Finare människa.
Men det här med att ha vettiga vuxna omkring sig. Jag tänker på vad vi än gör. Vilka vi är för våra ungdomar. Eller vem jag kan vara för andras barn. Etc.
Ja.
Vad fasen var viktigt, Lisa. Att vara vettig vuxen i det läget. Och se. Men hon behöver någon som ögnar igenom det här nu. Och vara värdig. Mm. Alltså älska det.
Ja, det är så jäkla bra förebildande.
Vilken snubbe. Och sen kom ju hitsen.
Ja, sen kom hitsen. Och det var samma, ska jag säga, med de liksom, business management heter det numera. Men då hette det heter Desert och ligger i Örebro. Det är en firma som startades för att hjälpa just artister som inte begrep att man till exempel var ålagd att själv se till att betala in sin skatt. Man var alltså inte anställd någonstans. Och bilda bolag och allt sånt där lärde de oss.
Mm.
Den mannen som hette Janne Beime som startade det, också en legendar i vår bransch. Mm. Han sa samma sak. Och det här var 89 då, några år senare. Ett år senare, när jag var med Badrock. Som var Björn Schiffs stora konsertprojekt. Där jag fick vara med som en sån här nykomling liksom, för en sommar. Och det var det största som kunde hända mig.
Oh.
Jag hade sett Badrock på tv från förra året eller något sånt där. Och då var Sanne Salomon sen med. Och jag tyckte det var så coolt och så ballt och så jäkla bra. Och jag fick vara med. Och då var Beime inblandad. Även i det här projektet då, som producent tror jag var medfinansiär säkert då. Han sa så här: du, jag tror att du kommer gå långt, förstår du, och nu måste du akta dig, för att du vet, du kan ju bli med framgång rätt vad det är, och då ändras liksom allting, och då måste man ha en plan för det. Och då sa han samma sak: jag ska hjälpa dig att starta upp det här och se till så att du får bra avtal och säkra liksom så att ingen kan lura dig nu. Du kommer inte ha råd att betala mig, för jag är ganska dyr. Men återigen, så här, samma sak. Så jag hade två sådana viktiga män som väntade till miljonen hade kommit in första gången.
Mm.
Där fick jag betala retroaktivt. Och det var inga stora belopp, ser jag nu när jag tittar tillbaka.
Nej,
jag fick betala precis vad jag skulle betala för utfört arbete från deras sida. För service och expertis.
Helt otroligt fint och var superinspirerande, måste jag säga.
Det vill man skicka med alla.
Ja, det vill man verkligen.
Alla de där ute som har ansvar för artister.
Ja.
Den här podden görs i samarbete med R-Functional, en klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. R-Functional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker, lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com.
Nej, men då börjar vi liksom om i kök nummer två. Nytt kök, nytt försök. Hej Lisa, ny vecka.
Hej Sanna.
Men alltså, vi babblade så mycket sist så att vi insåg att vi typ glömde vad vi babblade om.
Ja, vi behövde resetta.
Ja, så nu är vi helt enkelt del två.
Del två.
Ja.
Helt nya förutsättningar.
Ja, men precis. Samma röst. Ja. Men jag undrar om inte ditt kök hade bättre ljudförutsättningar än mitt kök. Jag vet inte. Vi får se.
Nej, det tror inte jag.
Vi höll på innan att prata om viktiga, vettiga vuxna på vägen in i musikvärlden för dig.
Just det.
Och då tänker jag så här, då led vi ju lite in på det här 90-talet som ändå kanske liksom verkligen blev det många förknippar med dig och din röst.
Mm.
1992 så kom ju den här plattan Himlen runt hörnet och sålde ju järnet 450 000 ex har jag läst. Det kanske är mer nu.
Ja, det är mer nu. Men det var ju hela Norden som blev involverat. Så därför blev det stora siffror.
Jag förstår. Ja. Du, jag tänker på de här sångerna som många har en relation till.
Mm.
Minns du inför arbetet med den här plattan, minns du idag liksom vad du tänkte när du först fick höra några av de här låtarna, när kanske de som arbetade med dig där spelade upp saker för dig?
Ja, det är intressant. Jag träffade skivbolagsdirektören Torbjörn Sten. Vi hade lunch nu nyligen för att vi precis håller på och firar Himlen 30 år. Och han var på konserten på Mosebacke där vi hade jubileumskonsert och framförde hela skivan igen.
Mm.
Och då pratade vi just om det. Och där var det lite så att min minnesbild kanske inte var helt korrekt. Men jag hävdar att jag fick höra demoinspelningar på kontoret på Eriksbergsgatan där Diesel Music låg. Torbjörn hade alltså bildat det här bolaget med Maurus Kocko och Johan Ekelund som producenten hette. Och jag minns att jag
fick höra åtminstone ändå faller regnet. Jag tror även Himlen runt hörnet kanske var med. Men jag är inte säker. Men jag vet att ändå faller regnet var med. Och jag vet att liksom i flödet av sånger så var det den som gav mig trygghet, så att säga. Att jag kände att ja, men det där borgar för att det kan bli bra. Liksom.
Ja.
Det där är bron för mig in i förtroendet. För att jag var inte övertygad om att det här var en bra idé. Jag fick ju liksom konceptet presenterat för mig. Det här vill de göra. De hade sett mig på en Grammyskala framträda live. Jag framträdde på alla Grammyskalor de där åren, för att det var ovanligt med riktigt bra live-sångerskor. Det var liksom, vi fanns inte så många i Sverige, om du tänker på det. Det var inte så lätt att liksom göra stora storbands-soul-framträdanden för alla.
Nej.
Det var liksom inte den tiden. Det hade inte kommit igång som vi har nu, när vi har hur många som helst.
Ja, verkligen.
Och då hade de tittat på mig och tyckte att gud vad bra hon är, men vad tråkigt att hon inte har liksom ett bättre, mer solitt låt underlag. Och på svenska då, som de kände skulle kunna liksom öppna dörrarna. Och jag var ju lite motståndare mot det, för det trodde jag skulle döda liksom min soul image.
Ah.
Hur skulle det gå till? Liksom? Svenska är så töntigt och det är så tråkigt. Och jag tänker nu, när jag är vuxen och vilken ålder jag var i då, så har det ju säkert mycket med identitet att göra. Man vill ju inte närmare sig själv i den åldern. Man vill ju bli någon annan väldigt
precis,
mycket.
Precis, någon persona. Liksom.
Ja, man liksom vill ju bort från barndomen och liksom det här som är förknippat med.
20 var du då, va? 92?
Ja, 21. Vi träffades ju 91 och började arbetet. Så att jag, så var det.
Mm.
Det var med en medvetenhet om att jag något skulle gå förlorat om jag sa ja. Jag visste inte exakt vad, men jag kände mig rädd för det. Jag hade samtal med vänner som stod mig nära då, som var musiker och som också jobbade som producenter och så där på andra bolag. Som förstod det där och tyckte att ja, men det kanske är liksom, du ska lyssna på det. Och jag grät liksom verkligen. Det var så där stort.
Så det var någon inre konflikt att du ville, men du kände visste att okej, det kommer bli annorlunda.
Ja, det var
hade
någonting
intuitivt. Hade det också, tror du, med att du kände någonstans att det här kommer ta mig någonstans? Orkar jag det här med offentlighet och så? Hade det med det att göra?
Det tror jag inte. Jag tror bara att det hade att göra med musikalisk identitet och vad det skulle göra med liksom vem jag är som sångerska och artist på något sätt.
Mm.
Det var liksom... För det är så intimt, va?
Mm.
Det är som att gå in i en relation. Och det är därför jag ofta skojar fortfarande på scenen om det här som mitt tvångsäktenskap jag gick in i. Det är liksom det här bra matchmaking-situationen som vuxna runt mig såg liksom att det här blir en bra... Ungefär som i så här traditionella konservativa överklassfamiljer. Mm. Det här blir liksom bra för beståndet, ungefär.
Mm.
Och så förstår jag också att det är smart.
Ja.
Jag förstår att det blir bra för mig för det stadiga livet. Mm. Jag fattade någonstans, hur förstår inte jag? Vad visste
Nej,
jag då?
Nej, jag tänkte för 17, det var liksom, stort det var att något. Det.
Jag har väldigt stark så här, uppsnappningsförmåga. Så att jag kände ju liksom in människorna, hur de betedde sig, hur de pratade, vad de sände ut liksom.
Mm.
Att här är det någonting annat. Jag kom ju från Billy som var en impulsiv, liksom lekfull människa som höll på att bara chansa hejvilt och som gick i konkurs och det var bara galet. Och jag menar, resten vet vi. Det var ju såklart inte helt solid stabilitet alla dagar. Men här var det tvärtom. Här var det lugnt. Här var det samlat. Här var det liksom konkreta förslag, tydliga presentationer. Och jag fattade att det var en trygg värld. Och jag ska säga det också, jag kom från ett hem där det inte heller var så där konservativt stadigt. Det var liksom musiker, lite halvbohemisk kulturarbetarfamilj, lärare, mycket känslor. Alltså, feeling styr. Det får bli som det blir, vi måste göra som det känns. För idag mår vi så här, eller imorgon händer det där. Så för mig tror jag också att det var en så här smärtsam, men ändå attraktion till det solida. En succé smäller upp dörrar. Absolut, så är det. Och de står för min del fortfarande ganska öppna på grund av den succén. Det vill säga, det är så här... Tänker att det är ett visitkort som aldrig bleknar. Så skulle man kunna säga.
Mm.
Du kan lämna fram det när som helst fortfarande och säga, jaha, är det du som är hon som är den? Ja, men då litar vi på dig. Då vet vi att du är bra.
Ja.
Det är en slags garant.
Verkligen. Men kan den garanten också
begränsa dig och känna, alltså att den får dig på något sätt att, hur ska jag säga, att det finns förväntningar man inte kan motsvara till exempel, eller att folk förväntar sig att alltid få den artisten, den delen av dig,
ja, så var
i helt
länge.
Andra sammanhang.
Den stilmässiga förväntan var ju, den bestod ganska länge och den krigade jag mig ur sen då ganska snabbt. Men jag tänker, det här var bara några år. Det var liksom, vi träffades 91 och skrev kontrakt, skivan kom ut 92. 96 var det redan över.
Mm.
Det handlade ju bara om några intensiva, väldigt stora år.
Ja.
Och sen drog jag mig undan från det där. Sen ville jag inte förnya det. Det samarbetet, det konceptet. Och det tror jag ingen ville. Nej. Vi hade tömt ur det. Det var liksom, vi gjorde en stor succé och en uppföljare som då betraktades som en mindre succé. Man får tänka att den sålde liksom 250-300 000 den också. Till Morelia.
Ja.
Och var ju liksom, vad ska man säga, du vet, kan man följa upp? Ja, det kunde vi. Sen stod jag ju på de här största danska festivalerna, för Danmark var ett mycket större musik- och festivalland på 90-talet.
Mm.
De hade, jag minns rekordet jag framträdde för var under turnén som heter Grön konsert, som var Tuborgs sponsturné. Där var det 70 000 i publiken. Och jag minns att jag stod och svishade i huvudet och tänkte, jag får panikångest snart. Liksom. Det här är för stort. Eller, så här. Jag minns att jag viskade till någon, om det var en körsångerska, liksom, du, det är horisont på publiken. Man ser liksom inte var det tar slut. Ser du det? Det är horisont på publiken.
Oh, Gud, vad
det är ett starkt, kärnfullt möte med verkligheten som jag har. Då mådde inte jag så bra.
Men så slår det mig ändå när du berättar då, om du var 20. Det här, du var ju bara 25. Men det är också döungt. Om
att
vi tänker tillbaka.
Ta ställningar.
Att, ja, ja, och att våga säga, nej men nu backar jag från det här, tack. Det är ju en enorm styrka. Var hittade du den rösten i dig?
Mm.
Att liksom backa och säga, nej, vet ni, nu vill jag förnya något. Eller göra, för inte förnya det här och göra något annat.
Det är, nej, men det var en, jag hade som en otroligt kraftfull känsloreaktion från en inre, liksom, dotter, om man säger, lilla syrra, som absolut inte kunde hålla käft om hur vi mådde här i det här hushållet, liksom.
Mm.
Jag säger den metaforen för att det liknar så mycket hur det är att vara mamma, liksom. Jag hörde, det fanns ingen väg runt trotset, förstår du? Du är också mamma.
Mm.
Det var en sån dag, liksom.
Okay.
Går inte att sätta sig och resonera med en sån. Det handlade om att det var redan, gränsen var redan överskriden.
Mm.
Den var redan överskriden. Och det var liksom så starkt fysisk reaktion på det. Jag satt och pratade om det precis häromdagen när vi hade just så här psykisk ohälsa kväll, mental health evening, där vi pratade på en scen inför publik om just de här sakerna. För då fick jag just den frågan, hur märker du det? Eller liksom, vad får du att ta sådana beslut? Ja, det är kroppen. Alltså, det är inte, jag känner inte att jag går runt i någon samlad tanke så här, nu börjar det bli, eller nu för tiden gör jag det, men då var det bara så här, gränsen är överskriden, det är krig, det brinner. Alltså, det går inte att inte lyssna. Det var ju panikattacker, det var ju liksom, det var ju alla påslag som finns.
Mm.
Och då var det bara att lyssna på det för min del. Jag är ju sån i det läget, så reagerar jag i försvar. Att liksom skydda. Och det är jag tacksam för, att det har jag som en instinkt.
Mm.
Och den är väldigt stark.
Upplevde du att det fanns folk runt dig som försökte pressa på trots allt?
Nej, inte då. De var väldigt fina med det. Jag fick liksom långa perioder off där vi helt la locket på. Inga förfrågningar nådde mig överhuvudtaget. Och det roliga, jag bodde i en lägenhet då på Tomtebogatan. Det här var mellan himlen och Morelia, tror jag. Den första chocken över framgång. Då fanns det liksom en plugg i hallen till inloppet för telenätet.
Ja.
Man kunde plugga in den, så kom det inte ens innanför väggarna. Alltså tillgången.
Nätet, liksom. Aha, okay.
En sak är ju att dra ur jacket, som man gjorde förr i tiden när det var sladdtelefon.
Just det.
Det kunde man göra, men det var ändå som att liksom, det låg i väggarna. Jag minns bara att jag hade en sån rysans liksom lycklig känsla inför att det gick att plugga in den där pluppen i hallen.
Så
var det liksom, vid ytterdörren tog det slut. Om inte någon kom och ringde på eller ropade i brevinkastet, vilket ju också hände på den tiden, att det stod journalister där ute och skrek. Så här. Och jag bara behövde vara i fred. Det var ju så.
Mm.
Och där började den insikten. Jag hade alltid varit sån, men hade aldrig blivit utsatt för så stark prestationspress tidigare naturligtvis. Och så stor arbetsbelastning och social arbetsbelastning som det är. Med så stor publik och så många nya människor och uppmärksamhet på gator och torg och liksom i brev och det här. Jag är en ensam varg och en människa med stor integritet som behöver väldigt, väldigt mycket utrymme. Mm. Där jag är i fred. Fredad.
Ja.
På riktigt. Så där var väl min stora insikt att jag måste nog liksom lägga en karriär utifrån hur jag mår. Jag har alltså från den tiden anpassat mitt arbetsliv extremt mycket efter hur jag mår och senare också hur mina barn mår. Mm. Mående är supercentralt.
Ja, men det är
för det är fragilt i min värld och i min familjs värld. Alla runt mig, vi är såna.
Ja.
Det är därför jag har försvarat mitt sommarhus i ur och skur i alla tider. Mm. Som högsta prioritet. För att när man tar en båt över vatten till en plats som är isolerad, där det inte är vägar, så är det samma känsla som den där pluppen i hallen.
Mm.
Liksom, jag vet att jag är skyddad. För det ska man veta med när man blir så att säga helt överbelastad, så många hjärntrötta är idag, väldigt, väldigt många, och inte minst efter pandemin är det många som numera vet vad det är, som inte visste vad det var tidigare.
Nej.
Hjärntrötthet, där det blir liksom, det är inte bara att det blir lite tyst, du måste kunna få lita på att det ska vara just så här tyst väldigt länge.
Ja.
Inte bara idag och kanske imorgon, utan du måste veta att det är minst idag, imorgon och så länge som du behöver.
Mm.
För det är först då som alltså nervsystemet släpper försvarsmekanismerna.
Ja, men precis, just det.
Så där var jag, och det hörde de runt mig. Torbjörn Sten, Johan Ekelund, det var ingen som ifrågasatte det. Tvärtom, jag behövde börja skriva, jag behövde få sätta ord på de här sakerna, även i musik. Jag behövde formulera mina texter, inte Mauros. Jag hade liksom varit... vad ska man säga, som en slags skådespelare som framför en roll eller framför ett verk, som i en musikal eller så. Det var liksom min popmusikal var Himlen runt hörnet.
Mm.
Jag gjorde det lysande tydligen, och det gick jättebra. Det blev inkorporerat i mig. Folk förknippade mer med mig än med någonting annat.
Ja.
Alltså låtarna som ju är hans.
Mm.
Ur hans nervsystem, hjärna och hjärta och livserfarenheter.
Mm, just det.
Så det var väldigt viktigt för mig att få börja formulera mina personliga livserfarenheter. Och mitt sätt att använda språk.
Ah.
För det är ju så stor grej för
mig. Ja, men verkligen. Har vi pratat
där
om
började jag, ja, du vet. Jag träffade jag hade turnerat med en musiker då som heter Henrik. Vi träffades på turné under de där väldigt, väldigt hektiska åren. Och vi blev ett par. Vi flyttade från stan. Vi gifte oss och bodde på landet i ett gammalt liksom rustikt hus. Med en stor ek på naturtomt, ni vet. Så här, landet verkligen. Små trädgärdsgårdar och liksom, bondgård precis intill. Och min barndomskommun också som var en hemkomst som kändes trygg mitt i alltihopa. Och jag bondade med familjen igen. Vi firade såna där storjular i vårt hus. Han hade en son, så jag blev ju liksom så här föräldraförankrad, du vet, när livet faktiskt måste stanna upp och ta hänsyn till annat.
Mm.
Jag älskade att vara hans styvmamma. Jag älskade den pojken så högt.
Mm.
Och jag tyckte väldigt mycket om att vara i det livet. Och det var liksom där, ur det lugnet, som jag började skriva. Och så hade jag ju Henrik som också kunde hjälpa mig med arrangemang och med att bli medkompositör, för jag spelar inte instrument så bra och sådär. Nej. Jag orkar inte lära mig jättestora inspelnings- och teknikprogram i datorn och sånt.
Men du är en jävel på percussion. Du
är en jävel på percussion.
På shaker och
ja, det har jag blivit sen. Jag kan spela, alltså jag spelar ju, jag kompar ju med ackord och sådär på pianon när jag skriver låtar, absolut. Men jag kan inte framföra saker på scen.
Nej,
Nej
jag fattar.
Så att vi hade ett väldigt bra samarbete. Vi gjorde låtar som under de åren, jag försörjde mig genom att turnera med helt nya projekt. Jag gjorde mycket i Danmark, jag höll på med mer och ägna mig åt jazz och klev liksom åt sidan för att markera. Inte någon uppföljare på gång.
Glöm det. Det.
Här är det helt nya saker som händer. Jag behövde utveckla min livesida. Alltså som vokalist.
Ja, just det.
Musik som utmanar mig. Inte pop. Det utmanar inte mig alls.
Nej.
Det hade jag fattat hur man gör. Jag ville lära mig annat. Så det höll jag på med det. Och sen skrev jag under tiden. Det blev liksom musik motsvarande... Ja, nästan tre plattor har det blivit av det vi skrev
och
då.
Och den första egenskrivna Ja. Det var Viva.
Det var Viva.
1900, vad är det?
Den kom, den kom väl 2000 va?
2000 är vi på.
Eller 99.
Just det. Ja. Och sen kom Små rum.
Och sen kom Små rum, ja.
Ja, för det, och det, det stod mig här om dagen bara, Lisa, att liksom vi, vad är vi för ålder? Jag är 47, du är 50.
Jag är 52 nu.
Ja. Alltså vi går ju igenom de här små rummen.
Mm.
Också kollegialt när vi ses väldigt mycket. Och det slog mig verkligen. Det är så roligt för du är ju absolut den mest spelade artisten i detta hushåll eftersom vi alltid säger hej Google Play Lisa Nilsson när vi går hemifrån och Ture, vår hund ska vara ensam. Så har han dig som säljs.
Nej, men det är ju så himla
det,
gulligt.
Nej, men det är så gulligt. Och du vet, mina barn bara, vadå, Lisa Nilsson, hon som vi alltid lyssnar på? Ja, precis. Så, när du skulle komma idag.
Nej, men säger
ja, du? Ja, men du vet. Du,
så därför jag så, hänger.
Hela tiden, han ska, undrar hur han reagerar. Han är inte hemma nu, typiskt. Undrar hur han skulle reagera om du hörde dig
han
prata.
Han har min röst.
Jag vet. Nej, men i alla fall, Små rum var på häromdagen. Och den är så relevant, känner jag. Mm. I sin text, förstår du vad jag menar?
Att det jag
är så
här, förstår vad du menar, för jag fattar inte vem som har skrivit det.
Vi går igenom hela tiden de här olika delarna av oss som ska bli en komplex person, som vi ska gå runt och vara. Och det slog mig verkligen, att liksom, det där håller ju in i bängen liksom, än idag. Och det gjorde du då, det är ju länge sedan nu. Liksom.
Mm.
Och det slår ofta mig när jag lyssnar på texter du har gjort själv, att det är så nära. Liksom, det är nära och relevant och lätt att sätta sig in i.
Mm.
Och jag, ja, det är så många favoriter. Liksom inte ens att man ska börja sånga om Ossplattan tycker jag är otroligt bra. Underskattad känner jag.
Ja, men det faller ju mellan när man inte anpassar sig efter radiohitsformatet liksom riktigt.
Det där är okay. Ja,
och sen var det en sån krånglig inspelning att göra också. Jag var ju gravid och med andra barnet. Så vi var tvungna att avbryta för jag bara somnade hela tiden. Jag producerade ihop med Paul Svenre och det var så här, vi började med att producent, våra liksom kreativa insatser, våra ansvarsinsatser skulle vi kunna dela upp med 60-40. 60 Lisa, 40 Paul tyckte han. Att han var mer exekutiv och teknisk och jag var liksom den stora helhetsproducenten med den kreativa liksom ansvaret.
Mm.
Men sen så vet jag, vi hade något möte när vi hade haft blåspålägg inne i hans lilla studio, det vill säga i rummet där jag satt bredvid, exakt bredvid mig så stod 3 eller 4 blåsare och spelade Järnet på en låt. Och jag sitter liksom i så här 7:e, 8:e månaden och sover till det med så här dräggelsträng och snarkljud. Och Paul, efter den där inspelningsdagen så sa vi så här, jag vet inte liksom hur närvarande du känns nu som producent riktigt. Så här. Nej, jag tycker den här 60-40, det har börjat gå över till liksom 90 Paul och 10 Lisa. Så här, är det läge att fortsätta? Bara, nej, kanske den här ungen måste ut. Liksom.
Mm-hmm.
För vi gjorde så, det här faktiskt lite roligt med just den skivan, rent så här, vad man är i organiskt läge. För det är så fysiskt, jag sjunger också. Så har jag split vision när jag producerar, extrem split vision. Jag talar om mig själv i tredje person som hon. Nej, men nu tycker inte jag att hon är trovärdig. Alltså det där uttrycket, jag hör att hon vill vara en sån som sjunger sådär. Men hon övertygar inte mig. Gör om, gör rätt. Och sen går jag in och gör om, gör rätt. Och kommer ut igen och lyssnar.
Men fy vad kul.
Ja, men där är det ju. Nu slappnar hon av. Där hör jag ju en riktig människa. Så att jag är ju väldigt bra på det. Det är liksom inget svårt för mig att göra så. Jag är jättekritisk mot mig. Och objektiv. Men hur det nu var så insåg jag att ungen måste ut. Därför att jag blev så provocerad av musikerna när vi gjorde sessions på det här, vilket vi gjorde på nästan hela den skivan. För att de spelar så fort eller starkt. Jag ville bara dra ner alla tempon. Och så ville jag in i ett litet sångbås och sjunga så här tyst. Jag var så trött och tjock.
Men det är ju skitjobbigt att sjunga när man är gravid. Det är... Ja, men sen,
och sinnevärlden har ju krympt till en liten bubbla som snart ska möta ett nytt liv. Ja. Alltså man börjar ju, du vet ju, sinnena, de börjar ju skärma av världen. Det är ju meningen. Man ska ju föda snart. Mm. Så att vi var ju tvungna att vänta. Och sen kom ju Irma ut. Och så ammade jag henne ett tag så att hon liksom var på banan, du vet. Och jag läkte ihop och man kände att ja, men magmusklerna har nått varandra igen hyfsat. Och det börjar bli en människa av min kropp.
Ja.
Då skulle vi göra om, slutföra hette det. Slutföra, framförallt mixa och mastra trodde vi.
Aha.
Och när jag tog upp alla mixarna igen med Paul, då var det så här, men herregud, hur långsamt går det? Det är ju som att ingen vill den här musiken. Vem är det som har gjort det här liksom? Ja, det är du, jag vet.
Det är underbart.
Då fick vi göra om hela skivan. Och det var ju för dyrt att göra om det rent från grunden. Ja. Så vi fick time-stretcha, som det heter. Alltså processa. Det finns ett program som heter Melodyne.
Är det sant? Det här kan inte jag alls.
Som är liksom så pass skickligt och fin. Det har säkert utvecklats sedan dess också. Där du faktiskt kan ta organ, till och med alltså nylonsträngad gitarr, går att processa upp till ett högre tempo. Och då jobbade vi ändå utan click track och sånt där som håller exakt tempo genom en hel låt. Utan här fick du åka och öka i tempo, sacka i tempo. Ja. För att det skulle följa liksom det organiska. Det var jätteviktigt för mig just då. Och vi lyckades liksom med teknisk väg processa om hela skivan. Och sen gjorde jag om alla sångtagningar. Det gjorde jag.
Då gjorde du det till det kompet som ni
hade. Ja, för då ville jag sjunga ut, jag ville waila, jag ville ta i och vara liksom tillbaka i det här. Jag ville vara sångerska, jag ville inte bara vara en mamma som var på vägen i förlossningsrum. Så blev den klar. Den tog tid och den kostade ganska mycket pengar.
Då vet vi hur det gick till.
Ja, superknasigt.
Ja, gud vad roligt. Men du, det blev ju 14 plattor. Egna ska jag säga, sen på olika språk och så vidare. Men det är en grej jag funderar på mycket. För nu är du så oerhört etablerad och du har ju gått utanför din comfort zone ganska många gånger, att liksom både som du sa backa och nu vill jag in i jazzvärlden, nu ska jag göra konsert med symfoniorkester i Danmark, du filmar och har ju gjort superfina musikalroller och utöver det turnéer och din egna föreställning Kvinnan som är jag bland annat. Hur har du upplevt det när du tar med sidostegen till liksom nya eller lite mer outforskade platser och områden? Blir du osäker? Liksom, tvivlar du mycket? Eller,
ja, det gör jag.
Hur gör du?
Alltså om man säger så här, vad det gäller låtskrivare, liksom den utvecklingskurvan, så var det jätteläskigt då när vi började skriva, när jag, som jag beskrev, när jag började skriva små rum och det här. För det var inte välkommet, det var så tydligt. Där blev det liksom en chock. Jag gjorde så att jag släppte Viva först, för den var ändå steget närmare liksom det jag kom ifrån. Och Steven Simmons var med och skrev och sådär. Så vi höll oss liksom till någon slags modern soul-pop liksom och sådär. Men vilket ju för sig då gjorde att vi tog inte steget fullt ut.
Mm.
Så att mina låtar och det jag var på väg till, det är lite drunknade i att vi ändå mörkade med så här lite ängsliga beslut som att vi måste nog ha en annan singelskrivare och sådär. Så att jag fick Grammys för den och allting, det var toppen. Men liksom jag visste mycket väl att jag hade ju sparat små rum för att den inte skulle behöva ta den första smällen. Jag förstod det. Så att Viva fick liksom bli plog och ta alla de där första smällarna med all kritik som kom liksom, och allt ifrågasättande och var tråkigt att hon inte jobbar med Mauro istället och sådär. Och sen fick små rum liksom lite grann kliva in när alla hade gett upp. Då kunde jag på något sätt för första gången tänka så här: jag tillåter mig att vara intellektuell och intelligent och språklig, och det är inte mitt ansvar att alla förstår det här.
Nej.
Det är mitt ansvar att förverkliga det.
Mm.
Och jag satt med en väninna och jag skrev i en dagbok också. Det refererade det samtalet där jag så högtidligt proklamerar typ: det här kommer ingen fatta. De kanske inte kommer fatta det förrän jag är död. Så jag får bara släppa att jag får vara med på den resan.
Mm.
Resan är redan gjord för mig. Nu släpper jag skivan. Varsågoda.
Jag tänker med kommunikation generellt kring typ det här temat röst och så.
Ja.
Det är ju samma sak när vi pratar med folk.
Ja.
Eller i en relation. Ditt ansvar är att få ur dig det du vill ha ur dig. Och säga någonting.
Mm.
Vad du vill belysa. Liksom. Det är inte alltid, liksom, du kan inte ta ansvar för exakt hur det landar.
Nej.
Det är klart att vi kan tänka huvudet. Om jag säger så här så kommer det inte bli så bra. Men det är inte ditt ansvar. Och det, som artist, det här är ju verkligen en urspeciell del av att vara artist. Och
ja,
att du ska ta ansvar för ett slags mottagande är ju helt omöjligt.
Man gör ju det. Man vill ju försöka gardera sig. Det håller man ju på med i alla möjliga sammanhang.
Ja.
När man inte kan välja kläder till en fest.
Nej,
man
precis.
Är rädd för att folk ska reagera på vad man har på sig. Bara ta på det. Ja,
folk har liksom fullt upp med sig själva. De kommer inte orka bry sig om dig.
Men grejen är, ja dessutom. Men det roliga är att nu kan jag ju berätta om det här med liksom självförtroende. Därför att jag vet hur det sedan blev.
Mm.
Jag visste ju inte det då. Så det var ju en smärtsam rädd. Alltså jag var inte så stursk som jag kan låta nu.
Nej.
Men nu vet ju jag att den där skivan fick flera nya chanser över hela Norden. Och blev liksom en av dem som min närmsta publik, den som kommer på alla konserter och så vidare. det är liksom den skivan de är närmast. Det är den de håller allra högst.
Mm.
Och den mest svårbegripliga låten av alla, just Små rum, vad handlar den om? Alltså den är en hörnsten för min publik.
Mm. Gud vad fint.
Och det är en bred publik.
Gör du ofta den?
Ja, så mycket jag kan. Mm. Det är nog den jag tycker är... Alltså den är intuitivt skapad också. Den är en sån där... Vad hände där? Både den och Säg det igen är sån här...
Ja, Säg det igen.
Vad fan hände där?
Ja.
Jag var liksom bara i någon så här... Det var som, jag vet inte om jag var i någon slags så här... Att jag, det fanns inget att förlora eller... det kommer ändå aldrig bli att jag får ge ut det här, så jag skriver det bara för min skull.
Mm,
och sen blev det liksom att tack vare att Diesel just då... Skivbolaget Diesel just då tog in Kjell Andersson från EMI. Han ville av någon konstig anledning efter alla år av sitt liv på EMI plötsligt byta lite och testa något nytt. Tack och lov för mig. En liksom liten glimt. Han var verkligen in and out of there. För det var inte länge han stannade innan han gick tillbaka.
Mm.
Alltså då pratade vi om en man som är så kallad A&R. Som jobbar liksom nära artisternas kreativa processer och utveckling. Med Lundell, med liksom Roxette, med alltså Marie Fredrik. Alla möjliga. Listan är lång och den är sjukt imponerande. Han är en av få liksom kvarvarande riktiga som jobbar på det där sättet. Han råkar liksom bli en del av Diesel just när jag ska debutera som sångskrivare.
Mm.
Och det blev han som fick i uppdrag att liksom ta emot materialet och värdera det. Och det är jag så tacksam för, så att det går inte att värdera. För att jag vet ju vad andra, och det kan jag skoja med Torbjörn om nu, liksom, att vissa låtar som är hörnstenar, de dissade han. det kan vi skratta åt nu. Men, och det var så här, den här ska inte vara med. Liksom. Jag ska inte säga vilka som det var, för det är bara larvigt att hänga ut. Men där liksom Kjell Andersson då, han skrev handskrivna A4-sidor på varje låt liksom, och förklara precis mycket sakligt vad han kunde säga, att den här sortens basspel har jag riktigt svårt för, men den här textraden där, släng allt utom den, jobba därifrån, det där är kärnan, du behöver inte säga allt det där andra runt omkring. Eller en låt som vi skrev till Viva, var väl det, En kärlek utan namn, som säger att älska dig blir säkert enkelt, en kärlek utan namn, som Kjell vänder tillbaka och säger, gud vad platt. Men om det bara är så enkelt, då, det finns liksom inget tuggmotstånd. Vänd på det. Att älska dig blir inte enkelt. Och ändå väljer du att göra det. Då blir ju den kärleken större, eller hur? Och jag bara, ja, så är det ju såklart. Så jobbade vi.
Det var proffsigt. Återigen, ytterligare en person som liksom kliver in, tar ansvar, leder dig i en riktning där de tror att det liksom ska också hålla. Det är ju det, att liksom, man ska stå för och du ska vara ett med och vara trygg med att det kommer ut.
Apropå din liksom ursprungsfråga, så har det varit samma sak när det gäller liksom, ska jag filma? Det kan ju inte jag. Jag har ju inte en skådespelarutbildning. Och någon väninna sa, nej men har du sångutbildning då?
Mm.
Nej. Jag har bara dansutbildning. Mm. Ja, men hur försvarar du att du står och sjunger hela dagarna då? Om du inte har utbildning, om det är det handlar om. Ska du ha diplom för att få lov?
Jag är bara lite bra på det.
Ja, men liksom, någon vill, nu har de sagt att de vill att du spelar den här rollen. Mm. Ja, men gör det då, så lär du dig. Då blir du ju skådis.
Var det Colin Nutley som lyfte in dig första gången du filmade?
Det var första.
I Lisa Marklund, vad heter det?
Paradiset, va?
Ja.
Ja, det var min första.
Roligt.
Sen har det blivit mer.
Men... Och mycket i Danmark, va?
Ja, en hel del, inte mycket ska jag säga, det att ta i.
Ja.
Men det blev först en film, en familjefilm som heter Fakiren från Bilbao, som var ett fullständigt misslyckande. Men det var jättespännande att få vara med om. Alla de här sakerna är ju läroprocesser för
det
mig.
Är det, det
jag
är
kan
det
nästan lektioner. Vara glad att jag har gått under radarn vissa av mina insatser, för att det var verkligen skola. Men sen det, tycker jag nog att när det första gången landade för mig, det var liksom med dansk film nu då, senast för några år sedan. Då gjorde vi en film som hette När Gud talar ut.
Mm-hmm.
Gud talar ut. Som, där jag spelar liksom en huvudroll mot huvudroll mer i ett familjedrama. Och då kände jag liksom att nu kickar det in. Alltså nu kommer erfarenheterna och nu betraktar jag mig som skådespelare. För då hade jag gjort 2 roller på Stadsteatern också.
Precis.
Och då kände jag liksom att det handlar inte om att jag ska ha ett diplom i att någon har sagt att du duger. Det handlar om att jag försörjer mig faktiskt på det här nu.
Vet du, det är också så himla intressant att just försörjningsgrejen tycker jag spelar in. Jag har också haft problem med att säga att jag är skådespelare.
Mm.
Men jag har egentligen försörjt mig på det minst lika länge som jag liksom har tagit ton. Och det är 27 år nu. Men det har tagit en jädra tid att säga det. Tills jag bara, men vad håller jag på med? Det är ju det jag tjänar pengar på.
Nej, men det är en jättestor...
Jag har ju tjänat mycket mindre pengar på typ göra bara rena sånggig. Liksom. Så det är ju liksom så sjukt att man är så liksom i huvudet begränsad. Men då måste vi gå dit då, att du är ju också en tung röst. Vad gäller ditt skådespeleri så har du ju också varit en väldigt viktig röst i till exempel tystnadtagning kring MeToo. Det är 5 år sedan nu. När vi, säger jag, för det var ju vårt kollegie som faktiskt startade igång det här med att man vittnade, eller vad ska man säga, att, man, ja. Att vi delade med oss av vittnesmål som vi hade upplevt kring både sexuella trakasserier, övertramp, övergrepp, allt möjligt, men också maktstrukturer som gått åt fanders.
Mm.
Där var du ju väldigt tongivande.
Var jag det?
Ja, det tycker du var, Lisa. Och du läser ju upp, jag var bara publik faktiskt på Södra Teatern där.
Ja, jag var med och läste,
och du läste upp, upp. Men framförallt så tycker jag att, som vi pratade om precis i början, det här att man hittar sin väg in i formuleringar en del av oss då, ja. Publikt eller i sociala medier. Och det har ju du gjort med tiden, men jag minns det som att du liksom,
jo, men jag vågade ställa
och syntes.
Mig. Liksom. Jo, men det gjorde jag.
Mm.
Sen gick jag aldrig ut offentligt med vem jag pratade om.
Nej.
Det har jag fortfarande inte gjort.
Nej, men det finns ju ingen liksom, anledning på det sättet kanske.
Nej, inte om eller? Det inte blir för, om det skulle vara värre så att säga, eller fara för andra, då skulle jag kanske överväga det. Men det handlar om, personligen så har jag valt att konfrontera privat hellre.
Precis. Jag funderade på just den här processen kring liksom att vara, eller processen, men det läget som du har varit i så mycket, att du har varit en solisttjej i musikbranschen, både live och i studio. Att det har varit en mansdominerad bransch och det vet vi ju.
Mm.
Men jag tänker på just musikbranschens utveckling under de här 30 dryga åren. Den har ju också liksom varit på många sätt så här, talande kring streaming och upphovsrätt. Och det finns många problem. Men som ensam tjej, ofta typ i band eller ett gäng män i studio plus dig. Hur mycket tycker du att det har varit ett problem eller ett bekymmer? Eller att du har känt dig liksom att ha skavt just det här att vara tjej i den världen?
Nej, det har inte det. Det har inte skavt. Alltså inte generellt. Det gjorde det tidigt kanske, när jag var väldigt, väldigt ung. Alla de där första turnéerna före Himlen och allt det där, när jag var pyttetonåring. Eller det skaver i efterhand att titta på skiten. Ja. Är med det.
Ja.
Då, där och då. Så jag, det är obarmhärtigt att säga det, men man ställde liksom om. Jag anpassade mig.
Mm.
Jag fick lika grovt språk, drack exakt lika mycket stark sprit. Visade att jag kunde vara allt, precis allt, utom att ha själva organet.
Ja, precis.
Ja, men liksom, verkligen. Och det formade på ett negativt sätt. Jag skulle snarare säga att det är så, att vad det har kostat, det är hur det har format mig. Alltså vad jag var tvungen att stänga av eller så. Det har inte jag varit medveten om i stunden, utan det ser ju jag efter lång tid när jag reflekterar över detta. Det har påverkat mig jättemycket.
Mm.
Och jag trivs ju med killarna. Det här är ju människor, det är mina bröder. Jag litar ju på dem.
Mm.
Och jag har valt att jobba med samma återkommande i perioder. Ibland brutit och tagit in nya. Om man ser på vad jag liksom i modernare tid har medvetande valt in av karaktärer, så har ju det varit mindre prestigefyllda, mindre dömande, mjukare, organiska, fina, intelligenta män.
Mm.
Som jag har omgett mig med. Jag har ju det privilegiet att jag anställer. Det tog lite tid när jag fattade att det var så det var. Jag är ju chef.
Ja, men verkligen.
Jag är ju, alltså, det är ju inte ens så att turnébokarna, alltså, bokningsbolag eller skivbolag är ju inte chef. Jag är chef.
Ja.
Jag väljer ju dem som förtroendeinvalda till att förvalta mitt verk.
Ja. Gillar du att vara chef?
Jag älskar att vara chef. Jag har liksom inget annat val heller.
Nej.
Så jag måste vara chef, då får jag bekanta mig med det. Och det alltså cheferiet är ju en fråga om att vara on top av liksom sitt eget karriärsliv. Det är ju självklarheter. Mm. Det är bara att man måste säga det högt för att definiera det, för det glömmer man. Jag gjorde det jättemånga år, tills för 10 år sedan kanske i alla fall. Så var det som att jag tyckte liksom att jag gick runt och var lite anställd på skivbolaget eller på turnébolaget eller vad det nu var. Som att jag var under dem. Tills jag kom på att jag är ju över dem. Det är de som får pengar genom mig. Ja. Om jag slutar jobba så har de inget att dra sina procent ifrån. Det är ju liksom, vi vänder på hierarkin. Jag ritade en bild när jag var desperat av betygningen av hur mycket alla kostade mig runt mig. Alltså alla som ju servar mig tar ju också betalt ganska mycket. Och plötsligt så ritade jag en bild, av en krypande kvinna. Och sen var den upp- och nervänd pyramid, men liksom med vassa piggen i ryggslutet på den här krypande kvinnan. Sen stod pyramiden upp och ner uppåt. Och liksom så var det bara att det var minsta delen som gick till mig. Den längst ner. Det var den minsta procenten. Sen var det liksom bara, ökade det till andra ju högre upp i den här pyramiden du kom. Alltså vad det gäller procent av vad jag tjänar in egentligen. Gick, vart det gick någonstans. Och sen, jag vet inte om jag liksom, du drog i mig två glas vin och lite lätt förfriskat skickade den lite så här, skärm, alltså fotade av den och skickade den till folk. Och sen bokade jag ett möte med business management och bokarbolag var det då, första skedet. Och så typ tog vi ett möte, jag stängde mitt rum och så sa jag bara att nu, jag går ut en timme. Och så får ni lösa det här. Det här måste vändas. För att så här kan inte jag ha det. Ni ska bära mig, inte tvärtom. Ni här, varsågod herre som håller på med business. Du vet vad jag kostar i fasta omkostnader varje månad med mitt privatliv och mitt artistliv. Och sen du här borta här som tar procent på mina intäkter, som ibland bara förmedlar förfrågningar via ett e-mail. Jag löser allting och utför uppdraget. Så här, lös det. När man är aktiv medproducent, då ska man ta den där procentsatsen man har dealat. När man bara slussar vidare ett jobb som jag själv modererar och fixar och producerar, då ska jag ha en högre procent. Och så tog det en timme, så kom jag tillbaka eller något sånt där. Och då hade de så här, helt rätt sa de, det är bra att du på, liksom, har löst
alltså,
det här.
Det var det bästa jag hört.
Nu har vi tittat på det, vi måste mer aktivt dra in. Så här, nu vet vi exakt vad vi måste dra in till dig. Vad vi behöver hjälpa dig att dra in för att få ihop din månadsekonomi plus få över så att du kan börja få ihop ett kapital som du kan vila i. Herregud, precis som nu, det kom ju en pandemi.
Men du vet, det är precis det jag började tänka på. Alltså hur vi försökte ändå förklara då. Det säger vi, för vi var ju flera, många som alltså engagerade oss i att försöka belysa just företagarfrågan.
Ja.
För alla som jobbar med nöje, kultur, evenemang och så vidare.
Ja, men precis.
För det är ju ett liksom, jättegäng egenföretagare och entreprenörer, banne mig.
Verkligen.
Och där blir det här så tydligt att du liksom belyser det på det sättet att det var ju också så att du kom ju bli exempel faktiskt i en film som några av de som tog starka initiativ tidigt, David Gandisky och Peter Caruessa och några till,
Hans Marklund,
Hans var med Marklund filmen. Ja. Som gjorde en film där det alltså påvisas väldigt tydligt vad som händer då om man inte kan åka på den här spelningen.
Ja, det är
som
Lisa ska göra. Ekosystemet kallar
precis.
Vi det.
Och det är så tydligt för att då faller ju allt bort. Både de här bokningsbolagen men också tekniker och musiker och leverantörer och allt ifrån liksom logistik och exakt. Det alla, ingen får betalt. Och detta har vi ju gapat om i 2 dryga år.
Ja,
det gjorde vi nog bra i att göra. Men vi har ju ett läge som är jävligt svårt. Liksom.
Jag inser ju att det jag skrek om på det där mötet, det kickade ju in under pandemin. Därför att det visade sig alltså att jag behövde kunna ha två års, alltså motsvarande 2 års omkostnader att sörja för. Innestående som en buffert. Det behövde jag ju ha. Alltså jag behöver ju ha en buffert. Allt faller med mig, precis som du säger. Jag har barn att försörja här. Så att, och då tänker jag, så ska jag komma upp i sådana belopp som det handlar om att ha pengar nog för att kunna lyfta ut ur företag med 70% beskattning, by the way. Lön motsvarande att kunna hålla liksom årsinkomsterna eller årsutgifterna rullande. Så det är ganska mycket pengar jag behöver sitta på som en skattkista. Och det, liksom, det är ingen stor kapitalism vi pratar om här, utan men det är rätt stora pengar beroende på liksom, klart att det går att sälja allt man äger och har och flytta till en liten etta. Det hade jag också kunnat göra, men man vill ju inte göra det första man gör. Man gör ju det när ingen annat finns att utgå ifrån.
Du, det har ju varit val nyligen.
Mm.
Jag frågar alla som jag har haft i den här podden, vad gör ett valår med dig? Vad gör ett riksdagsval med dig? Blir du engagerad? Jag blir engagerad.
Beroende på. Men efter de år som har varit så skulle jag säga att ett stort uppvaknande skedde redan 10-15 år sedan skulle jag säga.
Mm.
Sen har det bara ökat. Och det här valåret var nog det jag var mest engagerad i hittills tror jag. Det var mycket som stod på spel och med hela pandemin och kulturpolitik. Frågan i ryggen om MeToo och alltihopa. Så ja, det var angeläget.
Ja.
Hur ska det bli? Vilka ska bestämma?
Mm.
Och tar man andra frågor än kärnkraft på allvar?
Mm.
Och gängvåld? Nej, inte mycket. Alltså, då är liksom, när kulturpolitiken lyser med sin frånvaro, när ingen formulerar sig kring det manliga våldet mot kvinnor i synnerhet. Ja, så är det. Det är jag engagerad.
Har du alltid varit en människa som liksom har varit också som liten och ung? Kan du minnas att du alltid har spanat och känt efter och varit engagerad i samhällsfrågor? Funderat på dem?
Delvis ja. Det var en stark medvetenhet hemma. Kulturpolitik var viktigt. Man pratade, jag hörde föräldrarna prata liksom om det. Det var ja, det satt ofta på matsbordet liksom, politiken också.
Mm.
Deras villkor, jag har vuxit upp med det här. Frilansjazz, ja, pratar vi om. Förutom att pappa då hade privilegiet att vara akademiker och kyrkomusiker också, vilket försörjde oss.
Mm.
Det var ju våran trygghet, därför kunde vi ha det lite bättre än alla hans jazzmusikerkompisar som levde motsvarande studentliv hela sina liv. Så äta ris direkt i grytan ungefär, ni vet, man minns själv hur det, de åren. Liksom när det aldrig tar slut, det är ovärdigt. Det är människor som är liksom akademiskt utbildade också, väldigt många av dem. Mm. Det är liksom en hel attityd mer det handlar om. Alltså hur vi ens förhåller oss till kultur i Sverige. Hur vi liksom, allmänbildningen kring det, bildningen. Vi liksom har helt sopat den här stora biten under mattan, känns det som, många gånger.
Absolut.
Så det är klart att inte, om folk inte ens vet vad det är, och helt ointresserade av alltihop, då kan vi ju inte få dem att motivera liksom att lägga skattepengar på någon slags utökad kulturscen.
Nej. Och tyvärr så får man ju backa lite. När det här kommer upp så brukar jag alltid säga, det är väldigt många som alltid drar paralleller till Frankrike.
Ja.
Och bara, vi har så, det är så fint med fransk kultur, och de är så stolta. Och så här, ja. Men då ska vi titta på hur deras läroplan i lågstadiet ser ut.
Exakt.
Där pratar man har retorik. Man har, man vet liksom om lite vad filosofi är för någonting.
Man kan världslitteratur i högstadiet, så vi, som motsvarar, då måste ju universitetet vi liksom, här.
För att ens försvara kulturfrågan så måste det blir en folkbildnings-, bildnings- och utbildnings- och skolfråga.
Ja.
Och då kan vi ju prata om att fler kommer veta vad kultur och svensk kultur och de värde, liksom mervärdet av att vara öppen inför kulturella intryck, vad det faktiskt kan ge. Vi kan inte prata om det ens förrän man tar det på allvar och lägger in i skolan.
Nej, men det är ett undervärderande.
Verkligen.
Som jag tycker är ett underbetyg.
Nej, det ska ju inte vara liksom geléhallonat på toppen. Det ska ju också finnas i liksom hela det köttiga, liksom det som är ett samhälle.
Ja.
Och bygger ett samhälle. Det är ju ändå det som på något sätt ger en spegling av hur vi människor kan må, kan ha det, kan leva, bör leva.
Det är verkligen helheten. Alltså att kulturen är med överallt. Vi vet bara inte om det om ingen, precis, har sagt och visat på det. Och det är det jag tror är det allra viktigaste. Att vi medvetande gör till att börja med att vi är i ständig kulturkontakt.
Ja, verkligen.
Ständiga kulturyttringar. Vi är del av kultur, vare sig vi vill eller inte, så att säga.
Precis.
Det är ett missförstånd vad det är. Det är, inte, det är det. Inte teater, dans och film.
Nej.
Musik, utan det är liksom...
Det är ju liksom både inkännande och...
Ja, det är historia. Och... Det är liksom samtid, dåtid, framtid. Det finns i alla aspekter av ett samhälle.
Ja, det är väldigt bra sagt.
För mig.
Och jag brukar ju fråga alla då, om du fick vara minister, vilken minister skulle du bli? Och du gissar att du säger... Eller säger du det?
Jo, men det skulle väl vara bäst lämpligt om man säger så.
Det skulle vara förbannat lämpligt om du frågar mig.
De andra ministerposter skulle vara djupt olämpliga för just mig, men jag skulle säkert kunna bidra som sakkunnig lite här och var.
Ja, vi är i slutändan. Jag har liksom väldigt lite som jag vill lägga till. Är du orolig för världen?
Både ja och nej. Jag är väldigt orolig för världen, alltså rent här och nu händer historiska skeenden som är djupt oroande. Om jag zoomar ut högre upp och längre bort och tittar på liksom jordklotet, så kan jag på något sätt känna att ja, men det kanske är starten på en viss organisk utrensning av maktstrukturer. Att det är på väg att falla. Allt måste manifestera sig med stort larm och storm och drang innan det faller. Jag brukar jämföra som varandes ex-sambo med till trädgårdsmästare som är pappa till mina barn. Hamnar ofta i trädgårdsmetaforer, ni får ursäkta. Men det finns en som jag tycker är fin, som drabbade mig, det var när ett körsbärsträd vi hade där vi bodde tidigare innan vi separerade, så började plötsligt det blomma så inåt i helsike. Och jag sa, åh, nu har du vänt, för det hade mått så dåligt, det här trädet. Man såg att det var gammalt och sjukt och sådär. Och jag ropar på Niklas och sa, det har vänt, liksom, nu har du måste ha blivit bra igen, nu börjar det blomma. Och han bara, nej, det där är bara en dödsryckning. Det där är en manifestation att den stora döden kommer nu, liksom. Det är någonting med det som jag tycker är en väldigt fin och tydlig bild. Och jag kan ibland tänka att nu pågår det lite sånt här och var. Liksom, dödsryckningar av olika slag som manifesterar sig på tjusiga vis. Liksom. Det ska tas i med brännas av och liksom slås på trummor. Och det ska liksom invaderas och det ska slås ner och det ska liksom visas muskler på olika sätt. Tänk om det är ett första tecken på dödsryckning. Det är min idealistiska, naiva förhoppning. Men nej, men jag tror på människan, Sanna.
Ja.
Jag gör det. Därför så är jag inte så där liksom skärrat orolig över världen. Jag vet att det ingår sånt här. Det har det gjort i alla tider.
Mm.
Vi är en del, vi får vara med om det nu. Det har vi inte behövt vara med om så mycket innan.
Nej.
Och det är liksom, det är så mycket tragedi överallt. Det är så mycket tragiska dödar hela tiden.
Oh.
Jag grät på vägen hit senast i bilen av bara att jag satt och reflekterade över Iran och striderna och att de här tonåringarna, hur de kan liksom döda och sen ljuga om det. Hur man dödar någons barn och sen ljuger om anledningen. Det är som dubbel överdriven jävla kränkning. Som ökar med kvadraten liksom hela tiden. Det är så jäkla stort övergrepp. Och jag kan gråta över det mycket. Men det kommer ta sig någonstans. Och jag blir också liksom stärkt av den oerhörda kraften. Både i Ukraina, med det motstånd som erbjuds där. Och med de här kvinnorna och tonåringarna som går ut på gatorna i Iran. Och världens respons på det med stöd.
Ja, faktiskt.
Där det är en solidarisk, jättesolid uppslutning.
Mm.
Det får man liksom, jag tittar mer på det. De får, alltså de här onda krafterna får väldigt, väldigt stort motstånd. Och det är ett öppet publikt motstånd från gräsrot upp till presidentnivå över hela världen just nu.
Mm.
Och det säger ändå någonting fint också. Om vår samtid och vart vi är på väg. Som gör att jag inte bara lägger mig ner och tycker att det är jätteläskigt allting.
Nej, precis.
Världskrigen har också tagit slut i vår historia när vi ser bakåt.
Ja.
Gud vad man ibland tänker att... Så det här är ju så svårt att prata om. På nästan, det som blir så stort.
Det blir både dystopiskt och...
Jag är så trött på... Ja. Jag är så fruktansvärt trött på det manliga våldet.
Ja.
De manliga maktstrukturerna och våldet. Liksom, för det är orsaken till precis allt det vi pratar om här. Alla exempel styrs av detta. Vad har jag mest upprörd över i valkampanjen? Ja, varför är det så tyst om att det dör kvinnor hela tiden på grund av manligt våld?
Mm.
Kan vi bara sluta tjafsa om det här och bara liksom erkänna att så här är det?
Mm.
Så vill vi inte ha det. Och att vi sätter oss i samma båt.
Ja,
män och kvinnor.
Ja, visst.
Som de gör i Iran nu. För jag tror att det är där också här spirar i mig. När man ser att män går ut
att de
och så.
Ställer
och stöd,
upp, ja.
Inte bara så här, vi stödjer kvinnorna. Därför att de vill inte vara en del av det här.
Nej, exakt.
Det är inte bara så här, jo men vi gör det för att tjejerna just nu tycker att det vore
nej,
bra
de
att
agerar,
stötta dem.
De är, precis.
Det är deras frihetskamp också.
Verkligen.
De är människor.
Ja, det är ju det där liksom. Bara för att man är för en liksom, större frihet för alla kvinnor så är man ju emot liksom, att det ska vara för oss alla.
Nej, man är inte emot män generellt. Man är bara emot det manliga våldet.
Det är det som är också en så här bizarr uppfattning om typ feminism generellt. Att det skulle vara att då är man emot något. Nej, vi är för alla. Det är liksom lite det man vill belysa.
Alla ska få må bra och vara trygga.
Ja.
Alla som inte hittills är trygga ska också få vara trygga.
Ja.
Det är det handlar om.
Verkligen.
Ta ansvar.
Mm.
Lös dina problem.
Verkligen.
Och när jag ser män liksom som jag känner i omgivningen som tar tag i sig själva, som har haft aggressionsproblem och som går och ordnar upp det och så blir det liksom ringar på vattnet. Ni skulle se, tänker jag, varje gång det händer så blir det ringar på vattnet som är så vackra att se. Hur det bara liksom som ljudvågor resonerar resonansmässigt iväg ut från samma man som har reversed the aggression, om man säger så. Alltså vänd på det. Samma kraft som har sipprat ut med aggressivitet och negativitet, där samma kraft omvänds till att läcka ut som positiv, trygghetsskapande kraft, så ger det sån verkan.
Vi måste låta det vara vårt slut. För det är alltså den typen av konstruktiv upprördhet tror jag ju på. Att det är precis så. Och tack för att du sa allt det här. För det hade jag ju ingen fråga om. Det var jättebra att det kom fram. För att vi behöver ju hjälpa varandra.
Ja.
Verkligen.
Vi vill må bra tillsammans.
Det vill vi faktiskt. Så att det blir något av det här livet.
Och så kan vi få roligt att sjunga och spela och göra musikaler.
Det kan vi väl.
Och så kan vi få fjäderbor och steppskor. Ja, men... Fjäderbor, steppskor. Och gärna lite så här korsett så man får en pigg byst och sen champagne på
den
det.
Den där pigga bysten, den var inte igår, man.
Ja, men jag vet hur man gör. Okay. På med korsetten, Sanna. Nu kör vi.
Kör vi. Men du, tack för att du kom hem till mitt kök. Nu får du lite lunch eller något av mig, tänker jag.
Åh, vad fint.
Ja, men så då stänger vi av helt enkelt. Så tackar för idag.
Vi sätter stopp här.
Det gör vi. Tusen tack, Lisa.
Tack,
Sanna. Att du höjde din röst hos mig.
Tack för utrymmet.
Tack till Elgiganten för att ni är med och stöttar det här projektet och stärker det demokratiska samtalet. Tack också till R-Functional för att ni vill vara med. Tusen tack till er som har lyssnat och vem vet, vi hörs nog snart igen.
Hej!